Ja, Sassa Brassa Mandemassa och hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar Niklas och Emilio. Det här är avsnitt 33 och mitt namn är Tommy Jansson. Med mig idag som vanligt har ju Emilio Spinetti.
Hej.
Och The Lundquist.
Yes, yes.
Allt bra, mina vänner?
Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det känns som en lugn helg. Vi fann inte helg i måndag.
Ja, när vi spelar in nu.
Ja.
Verkligen. Jag hoppar in på direkt. Jag har en liten fråga här. Nu har ju Titanic kommit upp nu på biograferna. En slags 3D-version av den nu. Hur sugen är jag att se den här filmen?
Inte alls.
Fanns du när den här filmen kom upp på biografen för första?
Det gjorde jag. Jag kommer ihåg att jag gick i lågstadiet när vår lärare pratade om att hon hade gått och sett den. Och hon beskrev väldigt målande hur den här båten, när den sjönk, först ställde sig rakt upp i vattnet och sen gick av på mitten och sen sjönk allting ner i vattnet. Och Leonardo DiCaprio dog, var hon också väldigt snabb med att berätta för oss små barn.
Och nu 15 år senare så jobbar du på Vasaskeppet.
Försmak för vad säger man, jungfruresor som går åt helvete.
Ja, fast inte 3D.
Jag skulle vilja fråga Emilio, tror du att det skulle funka med typ en 3D-version av Vasaskeppet, liksom? Vasa 3D. Det skulle bli en ganska kort film.
Jag tänkte på det här om dagen, om man skulle kunna göra det just i samband med Titanic. Jag tänkte hur man skulle göra en intressant film. Jag tror det skulle gå om man sket i att göra allting om själva resan. Om man skulle göra någon så här, man följer någon ung person som är där i båtvarvet och han har det som ett helvete liksom, och allting hemma är skit och han vill vara bort, och nu får han äntligen jobb på den här båten som ska segla iväg till Polen, och han tänker att det här är hans liksom väg ut, och så seglar han iväg och så dör han. Jag tror det skulle kunna vara en okej film.
Vemodigt.
Ja, väldigt vemodigt.
Antiklimax liksom.
Men det är ju precis som Titanic. Han ska iväg, det är en ny resa, så hittar han en brud och så dör.
Men
är det Andrew Brody som spelar honom då?
Då måste han ju hitta henne typ i hamnen, och så får ju liksom hela filmen utspela sig där. För Vasaskeppet,
det börjar med att han sitter och spelar poker eller vad?
Det har jag sett förut någonstans. Men Vasaskeppet
det är Vasaskeppet.
Sjönk inte Vasaskeppet efter typ 5-10 minuter, Emilio, du som kan det?
20-40.
Ja. Ja, man får väl dra ut på lidandet.
Fast det gjorde väl Titanic också, känns som. Det hade väl en slags lång inledning. Nej, fan, de drog iväg rätt så snabbt där, tror jag.
Ja, det gjorde de. Du bara, han sitter och spelar poker, sen åker han iväg, och så ser han en brud med rött hår och så åker.
Alltid när de ska springa i de här scenerna, den här sista minuten scenerna, ni vet, när de så här, för det är väl väldigt så här girigiri, nu kommer en liten japansk term där, men när de ska springa till det här skeppet så säger, den går om 10 minuter, det är nästan att de kastar sig på skeppet och krälar sig upp där.
Ja, men det, och så känns som att det är liksom den här, de ska springa, han springer med sin polare, och sen och så precis innan han springer upp på den här liksom landgången, så måste han vända sig om och så peka liksom, och springa tillbaka länges medan han säger någonting, och sen bara upp.
Ska han inte tappa basken också på vägen?
Eller hur? Fast han fångar den liksom mid-air innan den hinner slå i backen.
Precis som scarfen i Mission Pass 2.
Oh, där har vi det. Där har vi inledningen på Vasa-filmen.
Hur som helst så tänkte jag fråga, nu när den här 3D, jag vet inte, remake eller den här återtappningen har nu kommit upp på biograferna. Vilken film, jag vet att ni inte så mycket för här med 3D, men om vi fick välja en film, vilken som helst, som ni skulle vilja se om med den här i 3D, vad skulle det vara?
Jag tänkte säga Avatar, men det var ju dumt. Jag vet faktiskt inte. En film som vi skulle vilja se om, fast i 3D.
Mm. Jag kan ju känna att typ någon annan James Cameron-film som typ Aliens eller Avgrunden skulle vara jävligt ball.
Ja, Aliens kanske.
Jag tänker lite på The Abyss och Avgrunden där de är under vattnet och det är de här utomjordningarna och de här stora...
Undervattnets grejer blir ju alltid bra i 3D.
Mm, det var det jag tänkte lite. Så där, jag säger nog Avgrunden faktiskt.
Det måste vara en sci-fi-rulle alltså.
Ja,
sci-fi-rulle kanske görs bäst i 3D.
Ja.
Singer säger sig Gilbert Grape.
I 3D.
Tänk på den här feta mamman, kanske får en ny effekt i... men varför inte den här filmen som vi ska prata om senare, Take Shelter? Det finns ju en del så här fågelscener där de flyger in mot kameran.
Ja, det skulle vara tufft. Men det är ju för liten payoff. Det är ju som det är som Star Wars-filmen i 3D. Det enda som är snyggt är ju i podrace-scenen. Här hade det varit samma sak. Det är bara fågelscenen som är snygg i 3D. Resten är ju bara... Men, inte
i, ja, precis. Men är det inte samma sak i Titanic då? För vad liksom...
Jo. Men det, vi är ju inte, vi tycker inte att den här ska göras i 3D heller. Eller vad gör vi?
Det känns ju ganska onödigt.
Ja.
Jag vet att du sitter där i biosalongen snart, Niklas. Femmare.
Ja, jag spelar in där från biosalongen.
Jag kommer ihåg när du hade sett den, Niklas, på premiären och liknande. Och så kommer du hem till mig och så var du helt så här: det här är det bästa som finns. Han är tillbaks, han är tillbaks. Och du bara dansade in med dina fingrar så här, i luften. Femmorna bara överallt. Det var nästan som du hade en så här... Nej, men du var så här, Niklas hade typ så här fingermålat innan. Så han, det var massor med så här fläckar på väggarna och allting. Så här, fem fingrar överallt i hela huset. Mamma fick städa hela huset efteråt.
Men det var ju värt
han dränkte oss i femmor.
Ja. Det är något jag har fått ta tillbaks lite i efterhand. Men jag kan faktiskt erkänna att jag satt en femma på Titanic när det begav sig. Och jag var inte blyg om att berätta om det heller.
Jag måste dock erkänna att jag aldrig har sett hela filmen, för jag tyckte det var så jävla tråkigt. Jag spolade förbi alla de här scenerna med gamla tanten.
Men Bill Paxton är ju med. Hur fan kan du spola förbi det? Eller var det du bara såg kanske?
Jag bara...
Där sjönk den diskussionen.
Badum, honk.
Hur som helst, vi hoppar direkt in på veckans recensioner. Vi lovade ju se tre filmer. Det har ju blivit lite... Ja, vi har väl lovat för mycket kanske.
Ja, Thomas Vatten över huvudet.
Ja, det var, jag såg alla tre. Men ja. Emilio, vad har hänt? Eller, vad har hänt? Ni har väl jobbat för mycket, ni två?
Ja, vi har liv utanför podcasten tyvärr.
Ja. Så det var ju bara Shame och Take Shelter. Emilio har dock inte sett Shame, så du får väl bara haka på.
Ja, så vi ber om ursäkt till alla fans som gjorde sig i ordning och såg Oslo-filmen.
Men vi lovar att det kommer en recension nästa vecka.
Vi lovar ingenting, men ja.
Nej, jag kan säga det redan nu att den var rätt så kiss faktiskt.
Ja, fan.
Ja, men jag tycker ni ska se den i alla fall. Jag får såga av den sen.
Precis som när vi fick dig att se Punisher och sa att den var bra.
Ja, för fan alltså. Sicken dag det var alltså. Jag kommer ihåg att jag hade köpt såna här lyxchips till The Punisher. Jag tänkte så här, nu blir en skön actionfilm. Så såna här japanska chips med smält ost på. Men det kräktes upp rätt så snabbt. Men vilken film börjar vi med då?
Vi börjar med Take Shelter.
Och vad fan är det här för något?
Jag vet inte. Det är en film som handlar om en snubbe. Han har en liten familj, en fru och ett barn och en hund har han. Lite så här idyllisk i någon amerikansk småstad.
Ohio.
Ohio, ja precis. Säger jag som att det är sant, jag vet inte. Men det handlar i alla fall om honom och han börjar få lite visioner och drömmar om vad ska man säga, någon apokalypsvisioner. Han känner att snart kommer världen att gå under i någon stor storm som han drömmer om. Men han vet inte riktigt om det är sant eller om han bara håller på att bli galen. Så att, ja.
Vi ska säga att där Ohio där han bor är ett väldigt vanligt område för tornados. Och den här stormen är även någon typ av supertornado som han tror ska blåsa in. Eller kan vi säga det?
Ja, det kan vi. Ja. Med lite små andra undertoner av någonting konstigt. Men så mycket mer så behöver man inte säga. Vad tycker du om den här filmen? Jag tycker ni kiss. Nej, det ska jag inte säga. Men jag tycker den är väldigt mycket sämre än vad Tommy verkar tycka den är. Tommy blev ju helt lyrisk när han såg den här. Gick in och femma.
Ja, men jag ska inte försvara mig eller någonting sådär. Jag tycker den var skitbra. Men Niklas, fortsätt du. Jag är så sjuk. Jag snor ont i halsen. Jag sitter och håller på att leta efter mina anteckningar samtidigt.
Jo, jag tyckte också som Tommy att den här var väldigt, väldigt bra. Det finns en grej jag har hakat upp mig på, men vi kan återkomma till den. Några av de bra grejerna med filmen är att det är sjukt välspelat. Framförallt då av Michael Shannon som... han har synts mest i biroller. Så han var med i Revolutionary Road mot Leo DiCaprio och Kate Winslet som Titanic.
Bra skådespelare i den här filmen.
Det är bra spelat överlag. Mm. Han är med i Boardwalk Empire också. Michael Shannon och kommer väl... Vad sa du?
Boardwalk Empire, någon som har kollat på den?
Nej.
Jag kollade på pilotavsnittet men jag fastnade inte.
Var det så dåligt som alla sa?
Nej.
Det ska bli bättre har jag hört.
Sa folk att det var dåligt?
Ja, men de sa att första var väldigt ointressant.
Ja, men det var lite så. Men det kändes som att det kanske kunde bli bättre.
Jag såg den här filmen Machine Gun Preacher där han är med också. Jag såg den för någon dag sedan. Superdålig kan jag säga på direkten.
Aj då.
Ja, verkligen.
Tråkigt. Dock så är det han som spelar skurken General Zod i Man of Steel nästa år. Emilio, vad tror du om det? Kan han funka i rollen? Jag har ingen aning om vad det är.
Jag har väldigt svårt att se någon annan än vem det nu var som spelar honom i gamla filmerna, så jag vet inte. Men nej, jag kan inte riktigt se någon som är sådd.
Varför inte?
För han hatar Take Shelter-filmen. Han gör allting bara för att
nej,
hetsa mig.
Nej, alltså jag hatar inte den här filmen, men fan vad kissen var. Alltså jag tänkte på det på bussen här idag. Den är jätteväl skådespelare. Alltså det är en jättebra skådespelare. Den är väldigt snygg i den. Men den är väldigt tråkig, långsam. Och det är ingen payoff i den här filmen. Den är bara väldigt så här, den skumpar fram väldigt smooth och utan några större liksom hinder i vägen. Den bara rullar på, flyter på väldigt fint. Men sen tar den ju också bara slut. Alltså det är ju ingen payoff. Man blir snuvad. Man blir snuvad på en cool twist eller någonting, tycker jag. Det ska vara någonting. Om den ska vara inte sägande hela filmen, så måste det komma någonting på slutet där det blir så här. Men jag tycker den bara lunkade på.
Fast då verkar det här vara som en vattendelare i sådana fall. För jag älskar den här filmen. Jag är helt tvärtom vad du har sagt alldeles nyss. Visst, jag kan förstå om folk tycker att den har ett slags långsamt tempo. Men jag tyckte det var jättebra. Alltså, det jag tyckte var så bra med den här filmen var att den känns jävla modig med den här repliken. Att de tog sin tid på att leverera replikerna. Jag vet inte varför, men jag började tänka på Reebok the Zoo. Jämföra den efter jag hade sett den här. För då är det ju en familj och så den här pappan som ska ta hand om familjen och sådär. Här, istället för Reebok the Zoo som är så sjukt jävla chattrig. Det var så jävla mycket skitnack, så kändes som allt som de sa i Take Shelter var helt befogat. Alltså det var välskrivet och intressant det de snackade om. Plus att dottern i familjen, nu ska jag inte säga att hon är så superbra skådespelare, men jag älskar när de har en dotter i familjen som kanske är lite speciell, men hon tar inte för mycket plats och hon är inte så jävla...
Nej,
titta in i kameran och tindra med ögonen och säger daddy, daddy, för den här dottern
är faktiskt...
Ja, precis. De försöker inte bygga någon slags att man ska säga känna sympati eller gud vad...
Nej, precis. De försöker inte liksom så här capitalize eller vad man ska säga på...
Nej, vilket jag tyckte Reebok the Zoo försökte göra hela tiden med deras dotter där. Det var alltid en närbild på henne, typ så här motljus, det var lite så överexponerat på håret och så bara Reebok the Zoo!
Kan du, eller som Niklas säger så jävla bra, kan du...
Nej, nu går vi vidare.
Nej, Niklas, kan inte du säga Weebok?
Vi måste få en bra bild här för hur hon låter.
Nej.
Och så har du lite solsken i håret också, ja. Mot ljus.
Nu.
Men vad begär ni? Jag fattar inte, jag förstår inte ens vad ni säger.
Du ska spela den här lilla flickan.
Men nej, jag klarar inte av det.
Hon har ju problem med uttalet. Lyssnarna älskar det här. Ut med det.
Okej, du måste ställa någon fråga först liksom, så att jag kan komma in character på engelska.
Okay.
Du får ha min pappa i den här rollen, Tommy.
Okej, Niklas, jag är han pappan, Michael Shannon. Och så får du spela dotter nu då. Hey, well, honey, what do you think?
We bought a shelter.
Fan. Du är så jävla hemskt, Niklas.
Det är ni som tvingar mig till det här.
Hörselproblem liksom. Fan vad du bara på dem.
Ja, ja.
Så jävla taskigt.
Som, hur som helst, payoff tycker jag också man får i den här filmen. Jag tycker inte det var så... Fast vi ska inte prata så mycket om slutet. Det är...
Nej, men vi kan säga, jag tycker inte man får någon payoff överhuvudtaget.
Kan man...
jag känner mig snuvad på en payoff.
Ja, det gjorde inte jag. Jag grät.
Ja, men vad fan. Det grät jag gjorde det. Jag också, men av andra anledningar.
Hörrni, kan man kalla den här filmen som en blandning mellan Signs och Twister?
Nej. Förklara det.
Jo. Ja, men vi har ju de här tornadosarna som liksom lurar i bakgrunden hela tiden. Man vet aldrig när de ska dyka upp. Men även det här Signs med den här pappan som går omkring på. Det är lite som på en gård här. Och han är liksom paranoid och man vet inte riktigt om man ska ta honom. Liksom... Om han bara inbillar sig eller så.
Det är väl Mel Gibson som är i Signs?
Precis.
Och det är också lite så här, frågan, är han galen eller inte?
Ja, det är väl ungefär något liknande.
Jag tänkte mest på Mel Gibson som person. Men,
ja. Ja, det har man undrat länge. Var det för långsökt, Tommy?
Ja, jag vet att jag förstod.
Jag tycker det är lite långt. Vad fan, bara att det är tornado. Fan, det är ju trollkaren från Oz också. Men jag skulle inte jämföra den här med den.
Ja, men varför inte?
Det är lite som Science möter trollkaren från Oz.
Möter Twister.
Fast där blir det ju tornado på tornado. Skitsamma, ska vi släppa det där och gå vidare eller?
Ja, men Niklas, säg lite mer vad du tyckte om den här filmen. Det är bara jag och Emilio nu som har...
Nej, men som sagt, jag kan hålla med Emilio om att om man bara sitter och tänker på historien om att det är en man som har lite läskiga visioner och sen så får man någon typ av, alltså en upplösning som inte riktigt kanske håller måttet, så är det ju en besvikelse. Men om man sen även tar i beaktning hur snyggt gjort det och att de verkligen tar sig tiden med allting och att det är, som sagt, inget chatter, det är jäkligt bra skådisar. Jag har inte nämnt Jessica Chastain som spelar hans fru som är riktigt bra också. Och jag trodde hela filmen att det var, vad heter hon, Bryce Dallas Howard heter hon, va? Hon som var med i The Village, också rödhårig. Vet ni vem jag tänker på?
Ron Howards dotter, eller?
Ja, precis. Ja. De är ju sjukt lika.
Ja, jag tänkte inte på det. Men rödhåriga, visst. Det köper jag.
Jaha. Än en gång, långsökt. Nej, men jag kan känna lite som Emilio säger att jag hade velat ha någon... Alltså, jag satt där och tänkte, shit, alltså, med ett riktigt bra slut, då kan det bli att jag smäller in femman. Men... jag tycker inte riktigt att den kan leverera det där sista slutklämmen som ändå krävs för att jag ska gå all in, som man säger. Jag vet inte, jag förstår inte riktigt vad du ser i slutet. Vi kan ju inte prata om det så mycket, men...
Vi kan ju säga, innan vi spelar in det här, alltså, slutet är ju också väldigt vattendelare tydligen. Men Emilio, du sa ju att man varit skriven på näsan under slutet, eller hur? Och det tyckte jag man inte varit. Och det är ju så att, nu kan ju inte jag säga något mer än så. Det är ju en fet jävla tolkningsfråga förstås i slutet. Vi får nästan ställa in ett specialavsnitt faktiskt. Där vi bara sönder alldeles. För det går ju inte snack. Det är ju rätt så tråkigt att prata om alla de här visionerna faktiskt. Han ser och sånt där. För det avslöjar ju också en hel del under filmen.
Jo, nej, men jag vet inte. Alltså det är ju, nej, jag tror ju verkligen att det är på ett sätt. Men när jag hörde er prata om det så inser jag att det skulle ju faktiskt kunna gå åt andra hållet också. Det går ju verkligen inte att säga så mycket mer än så. Men nej, jag tyckte jag kände, när jag såg det så tänkte jag också bara, men vad fan, jaha, okej. Det var ju 2 timmar som försvann av mitt liv.
Jag glömmer aldrig bort hans och hennes ögon i slutet. Jag kan inte säga mer så.
Jag tycker annars bästa scenen är ju när det blir någon typ av tumult på någon...
Ja, det är den scenen som är riktigt, riktigt cool. Då tänkte jag bara, wow.
Ja, då verkligen. Då bara satt man helt och nackhåren reste sig. Kan jag säga.
Jag väntade verkligen inte den scenen.
Nej, den var grön. Nej.
Både jag och Kim som kollade på den tillsammans bara, wow, vänta.
Vad tyckte din flickvän om den då, Kim?
Nej, hon tyckte verkligen inte om den. Men det visste jag att ni skulle göra. Hon gillar inte såna här långsamma filmer. Men hon sa det att det här är inte min film, men jag kan förstå varför folk tycker om den. Men
folk,
personligen tyckte hon
folk att... menar hon Tommy.
Precis.
Du tyckte ju också om den, ett jävla as. Försök inte bara lägga det över på mig.
Okej då, jag gillar den faktiskt. Gillar den skarpt. Jag tycker det är riktigt så här skön film som fler borde se. Jag tror inte det är så många som har koll på den här. Den gick ju inte upp på bio heller här i Sverige, så det är en sån liten...
Precis,
jag tror inte den här hade spelat in bra pengar i Sverige, tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller förvisso.
Men den har ju liksom flygit under raden för många, tror jag.
Jo, precis.
Men för grejen är, jag tror också att den här behöver ju verkligen inte ses på bio, alltså rent för upplevelsen. Jag tror att det här är ju nästan en, jag tror jag gör sig bäst som så här lugn hemmakväll, sitta och chilla och kolla på den här.
Jag hade velat se den på bio.
Hade du velat se den på bio?
De här stora tornadosna hade ju sett jävligt mäktiga ut på bio, duken i för sig. Det är rätt balla.
Hade de verkligen det?
Jo, men det tror jag. Tänkte ni förresten på det här... det är vid en scen som när det är en hel svärm med fåglar som bara dör och flyger ner och landar på marken. Att det var ju något liknande för inte så länge sedan i USA när de hittade massa folk. Och de började då spekulera, aha, är det här någon första liksom 2012 liksom signs att det kommer att, det är liksom, det är nu det börjar.
Alltså det är bara haglar av såna här referenser
till...
Nej, jo, både ordagrant och inte, men alltså... De har ju ett, varje år så berättar de i filmen att de åker till ett ställe som heter Beach, och vad heter det? Mornington eller vad det heter. I alla fall, just det stället är ju väldigt känt att det är, särskilt under senaste åren har varit mycket så här tornados och sånt.
Mm. Okej. Det är ett ställe som finns på riktigt då alltså?
Ja, det är det. Ja. Man kan YouTubea det stället så ser man massor med storm där och sånt.
Myrtle Beach heter det.
Ja, precis.
Men vad tycker jag? Ska vi sätta betyg eller är vi klara med det här?
Ja, det kan vi
göra. Jag tycker vi har sagt det vi har att säga. Mm. Jag säger hyren.
Jag säger se den.
Se den, då menar du köp den alltså.
Köp den, precis, absolut.
Jag säger så här, det här är ju årets bästa film jag har sett. Det ska nog krävas mycket för att slå den här. Så jag säger verkligen, köp den. Gå på bio. Jag har inte sett något bättre på väldigt länge, tror jag faktiskt.
Årets bästa film.
Ja, hittills. Året har ju bara börjat, Emil. Jag tar det lugnt.
Ja.
Nej, superbra. Jag bara smackade upp femmer över hela väggen.
Ja, jag vet. Det är så jävla... Det är så kissigt, Tommy. Det ska vara så... Men skitsamma.
Du behöver inte känna någon shame, Emilio.
Nej, men nu vill jag höra om shame. Nu vill jag höra om... fuck dina segways. Nu jag vill höra om
det. Det gick ju så bra förra avsnittet. Vi har fått mycket fina kommentarer angående mina segways.
Ja, tack.
Ja. Börja jobba på Aktuellt, Tom.
Vår nästa film är då Shame. Som är en... kan vi beskriva den som... Det kanske blir långsökt igen. Men som American Psycho fast med en sexmissbrukare istället för en seriemördare.
Det lät mycket bättre.
Ja.
Än vad då?
Än den förra med Signs och...
och Twister. Ja. jag trollade bara då. I alla fall... Här handlar det då om en kille som heter Brandon som spelas av Michael Fassbender som bor och arbetar i New York. Det är som någon framgångsrik någon reklambyrå han jobbar på, kan jag tänka mig. Och han är ju som en helt vanlig kille då, bortsett från att han är han är sexmissbrukare. Han porrsurfar hela tiden. Han har sex med prostituerade. Han går in och onanerar på toaletten på jobbet, att han kan inte få nog. Och så då sen kommer hans syster som spelas av Carey Mulligan, kommer till New York. Hon har ingenstans att bo, som får bo hos honom, fast han inte riktigt gillar det. Och det här då vänder hans liv upp och ner, kan man säga. Det blir massa händelser som gör att det hela spårar ur allt mer. Har ni något att tillägga, Tommy?
Nej, verkligen inte. Det här är ju filmen som man har väntat på, liksom, att Michael Fassbender, alltså jag har ju tyckt om Michael Fassbender, han var med innan, men man har verkligen väntat på att han ska få sin roll, precis som Christian Bale fick med American Psycho, som verkligen synkade honom, att det här nu visar vad han går för. Och det tycker jag verkligen han gör i den här filmen. Dock tycker jag, för jag var ju väldigt peppad på att se Carey Mulligan som vi såg i, vad heter filmen, Drive var ju med. Jättebesviken var jag faktiskt. Som spelade hans syster då. Hon tyckte jag var...
Han var ingen bra eller?
Irriterande, det var rollen som var irriterande. Hon var inte dålig skådespelare, men det var mest rollen som jag tyckte var så jävla... Jag vet inte, man kunde ha gjort den lite roligare. För jag tyckte om det här när jag hade läst om filmen innan, att precis som Niklas berättade, att liksom hans syster kom in och vände upp och ner på hans liv. Och ja, okej, det här låter väl lite intressant typ, sådär. Men jag vet inte, har jag fel här, Niklas?
Nej, alltså, som sagt, hon är ju ganska irriterande, men det är väl liksom meningen samtidigt, att hon ska vara någon så här störig lilla syrra som kommer dit och säger liksom som det är, att han måste ju liksom ändra på sitt liv för att det här funkar inte. Men hon är ju inte med så himla mycket. Hon är väl med i ett par, tre scener. Det är väl en biroll liksom. Det känns ju som att det är Fassbenders show, om man kan säga så.
Verkligen. Går du att dodga den här recensionen utan att prata om hans snopp?
Nej, det går inte. Den är med i varannan scen i princip.
Nej, väl bara med en scen.
Nej, jag tyckte jag skymtade den lite då och då. Det bara var min livliga fantasi.
Niklas är ju fast, men du ska upp bara och stänger ögonen.
Uff. Ja.
Den är ju gigantisk. Han fick ju en kommentar om den från...
Han fick en Oscar.
det var ju nästan det. George Clooney kommenterade särskilt den scenen när han liksom går förbi kameran väldigt lugnt och då hänger den här snoppen framför och då ska han gå på toa och kissa. Och då gör han ju tydligen det på riktigt, för George Clooney var ju så sjukt nyfiken över detta och frågade Fassbender efteråt hur många retakes de var tvungna att ta. Då sa han 3.
Ja.
Ja. det var en liten kuriosa där som jag hade att bjuda på, men ja.
Fantastiskt.
Men jobbigt att behöva så här kissa på retakes.
Ja, men det kanske inte kom någonting då så. Ja. På första.
Vad dripp upp.
Plunk. Ja. Kom ut en bajskorv.
Jag hade ju aldrig kunnat göra det. Min blåsa är ju så jävla nervös, alltså, den hade ju inte liksom, när det står helt kamerateam där, jag hade ju bara ledsen grabbar. Ni måste klippa den scenen. Jag kan inte kissa, eller så får alla inklusive kameran vända sig om.
Eller så klipper de in Michael Fassbenders bara under kroppen. De har inte hans huvud liksom. Så
han får vara en stunt cut. Han kiss double.
Tommy, ja. Blev du chockad över att det var så grafiskt, sexscenerna, att de visade så mycket? För det var ju i princip rena liksom porrfilmsscener bitvis. Ja,
tyckte du?
Ja, det var ju sex på riktigt i princip.
Ja, men jag vet inte, jag var rätt så, alltså om det är en film om sexmissbrukare och så är det en indiefilm också, så jag var rätt så förberedd. Jag har ju sett alltså Monsters Ball och du har ju American Psycho också, så är det rätt så,
fast det här var ju slog ju dem med hästlängder tycker jag.
Okej. Okay. När jag såg Monsters Ball med min mamma så satt hon förbi sig.
Det här är inget för dig, Tommy.
Nej, men vi hyrde den här för mig. Jag kommer inte ihåg hur, men så hade man, den är ju rätt så lång, den där sexen med Bill Bob Thornton och vad heter hon nu igen?
Halle Berry.
Precis. Den håller ju på typ så 3 minuter och efter 20 sekunder så tröttnade hon, så sappade hon iväg till, jag vet inte, sporten kanske hamnade. Sen sappade hon tillbaka, så höll hon på fortfarande sen. Nej, men håller hon på fortfarande? Och så...
Ja. Man kan väl säga att en annan film som jag såg ganska nyligen, som vi ska prata om nästa vecka, som heter Enter the Void, också extremt grafisk, inte direkt kanske den ultimata första date-filmen. Som ja, misstag jag gjorde, men skitsamma.
Vänta. Vad fan såg du den här med?
Nu går vi vidare. Shame. Alltså man skulle ju kunna tro att en film som handlar om en sån, ja, Michael Fassbender, han ser ju sjukt bra ut och så vidare, och att han har sex med massa tjejer, men det blir ju liksom aldrig sexigt på det sättet. Det blir ju mer liksom obehagligt, sexscenerna, tycker jag. För att han njuter ju liksom inte av det. Han gör det för att han måste. Det är typ liksom som att andas för honom. Han måste liksom göra det, för det har liksom blivit självklart för honom.
Och jag tycker om... himmelsk drog.
Oh, snygg Kent-referens där.
Ja. Nej, fortsätt.
Jag måste ju säga att filmen är ju sjukt snyggt gjord. Det är New York är ju en så jävla snygg fond med alla de här liksom höghusen och de här snygga lägenheterna de är i hela tiden och snygga restaurangerna. Och jag gillar att alla scenerna också är extremt långa och utdragna. Om du tänker på restaurangscenen, Tommy.
Ah.
Den håller väl på nästan 10 minuter, känns det som. Fast liksom på ett jäkligt bra sätt. När att de blir liksom så här, de sitter, han har någon trevande dejt med en tjej från sitt jobb. Och så kommer hela tiden en kyparen in och stör och frågar liksom om min sorter. Och det känns otroligt äkta och genuint och... Ja, riktigt imponerande, måste jag säga.
Är det så få klipp också?
Vad heter det?
Ja, det är inga klipp alls. Ja, det är knappt några klipp alls. Liksom. Det finns
det
någon
Roy Andersson-tagning.
Det är Roy Andersson-tagningar.
Jävla snyggt alltså.
Mm. Särskilt han springer, han joggar liksom på en hel New York-gata. Och,
det är bara en panorering. Och bara
det är bara en panorering och det är så ja, riktigt snyggt. Steve McQueen heter regissören. Ett namn värt att hålla ögonen på. Lätt att komma ihåg namnet också.
Jag hörde också, det finns en annan scen när hans syster ska, hon är ju sångerska för sån här bargig eller vad man kallar det för. Lite lyxigare varianter förstås. Men då är det när Fassbender och hans arbetskamrat ska gå och se henne, så har de ju, läste jag att de hade satt upp en kamera. Då har de ju bara en tät bild på henne när hon sjunger och sen Fassbender och sin arbetskamrat. Så de har tre kameror och så räcker de, alltså de synkar dem samtidigt. Och Fassbender och den här snubben, nu kommer jag inte ihåg vad han heter nu igen, som är med honom. De har ingen aning om att vad hon ska sjunga eller vad som ska hända, utan de bara rullar på. Så det är också rätt så snyggt. Alltså det var liksom bara en tagning de körde där, med tre kameror samtidigt.
Organiskt eller vad man ska säga.
Jag vet inte, det känns som han, Steve McQueen, har verkligen lagt ner tid och energi på den här filmen för att få den som liksom snygg och stilren som möjligt. Och det märks verkligen. Superbra film, eller vad säger du?
Ja, jag är sjukt imponerad. Det här känns också som en sån här film som kommer bli svår att toppa, tycker jag, i år. Ja,
alltså har vi något att klaga på? Jag tycker att den kanske skulle kortas ner lite. Jag tyckte att den
tycker
kändes,
du?
Ja, men jag tyckte att den kändes, alltså det verkligen superintressant i början, de första typ så här, en timme 20 minuter, men sen kände jag typ så här, man fattar poängen rätt så snabbt. Alltså visst, det är ju superintressant och det är en väldigt originell historia, tycker jag, men det händer ju inte så jävla mycket mer än så, känns som. Förrän han började dejta den här arbetskamraten som han gör någonstans i mitten av filmen.
Mm. Alltså jag tycker den var perfekt avvägd i tempo liksom. För det börjar ju liksom med att man får se liksom hur han lever sitt liv och att det här kan inte vara bra. Och sen så kommer ju den här restaurangscenen där han liksom ger sin syn på äktenskap och vad som, och man får veta hur han tänker. Och man får veta hur hon tänker, och man vill ju liksom att han ska kunna börja leva ett vanligt liv. Men ja, det verkar inte gå så bra för honom.
Verkligen, man känner någon slags både äckel och sympati för Fassbenders karaktär faktiskt.
Men alltså jag måste säga, den här låter ju sjukt intressant. Men du tycker fortfarande Tick Shelter är bättre än den här då, eller?
Ja, men det tycker jag, verkligen. Jag vet inte, jag ska inte snacka om att jag fick mer ut av Tick Shelter, men Shame hade ju väl, jag älskar sånt där när jag inte har någon som bra koll på vad filmen kommer gå ut på. Men jag kände att Shame var ju typ det jag såg kom. Take Shelter däremot, vi hade ju ingen aning om vad fan som skulle hända. Jag var mer överraskad där. Ja, det kanske är att jag spoilar mig själv för mycket med Shame, men ändå så tycker jag inte jag har gjort det. För man får ju liksom...
Men spoilar dig själv, menar du då liksom bara vad du
läsa läsa plotten liksom.
Ja, okej.
Men vad läser man liksom på två rader, så står liksom så här, handlar om en sexmissbrukare som försöker träffa sin syster igen och livet vänds upp och ner liksom. Och det är ju det som händer i filmen en timme 40 minuter. Nu låter det som att jag klagar på det, men det gör jag inte, men den har inte det där lilla extra som jag tyckte Take Shelter hade. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det tyvärr. Det kanske är systern som jag tyckte var skitjobbig karaktär bland annat. Jag tyckte han arbetskamrat, James Badge Steele heter han kanske, var ju också rätt...
Det är väl hans chef, är det inte det?
Är det hans chef? Det är ju någon som sitter emot... Ah, skitsamma, det kanske är hans chef då. Det är också väldigt, så här, lite överspelad på vissa ställen. Jag tänker på den där barscenen i början, han ska ragga upp tjejer. Det påminner om vår kollega Daniel Gleis nu. lite spex, lite... Nej, jag vet inte, men... Men verkligen, superbra film.
Mm.
Men är det här någonting, du som verkar duktig på det här med se filmer på dejt, är det någonting du hade sett på en dejt, Niklas?
Den här, nej.
Nej, okej. Okay. Vad är perfekta sällskapet då?
Enter the Void.
Det kan vi prata om nästa vecka.
Har du en topp 3-lista på det, eller?
Yes. Ja, det vet jag. Topp 3 filmer man inte ska se på första dejten. Ja, jag är redan bockat på. Nej, alltså jag har inget att tillägga. Alltså, den är sjukt snygg. Den har ett bra soundtrack. Den känns som en jäkligt definierande film för Michael Fassbender. Det är väl hans livsroll, får man väl säga, fast han kommer ju göra ännu bättre grejer. Han är ju typ nästa storstjärna.
Ja, verkligen.
Känns det som, jag tycker han bara bevisar det i den här filmen. Han går från klarhet till klarhet helt enkelt.
Så nu är man ännu mer sugen. Nu kanske man ställer lite högre krav på honom när man kommer att se Prometheus. Det är det jag är lite rädd för.
Ja, men jag tror han klarar. Jag tror han kommer leverera.
Ja, jag tänkte för Prometheus kommer det vara så mycket skådespelare inblandade, stora stjärnor liksom. Så det kanske blir svårt, som liksom Shane, så får han ju liksom all rampljus för sig själv.
Ja, det återstår att se. Vi får vi se om 2 månader.
Vad säger vi då? Slutbetyg, Niklas?
Se den.
Ja, jag håller med. Se den, köp den.
Bra filmer den här veckan.
Tycker inte Emilio.
Nej, Emilio är lite besviken. Men så går det när man inte ser allting.
Emilio, undrar om du kommer tillgång med shame. För du höll på att snacka om payoffs och grejer. Jag tycker inte man får det i shame heller.
Nej, men jag tycker att det här slutet funkar bättre än... Vi är inte riktigt överens om det är ett öppet slut i Take Shelter. Men här kan vi säga att det är ett öppet slut i alla fall. Och jag tycker att det funkar jäkligt bra.
Ja, jag måste säga att det är jävligt spännande på scenen. Jag lyckats sälja den bra faktiskt. Jag är sjukt taggad nu.
Ja. Och med det sagt så ska vi gå på veckans topp 3-lista.
Spännande. Och det är du som har den, va?
Det är jag som har den. Jag skrev ihop den för någon timme sen, så den kanske inte är så sjukt genomarbetad. Så ni får gärna komma in med några kommentarer. Ni vet ju inte ens vad jag ska säga. Vi brukar ju förbereda annars så att man läser upp dem, och så får ni sitta och tänka igenom. Men så är det inte den här gången. Och som titel på listan har jag 2000-talets värsta trendklischéer.
Okej. Okay.
Har ni någonting ni kommer på just nu som, eller vill ni ta det efteråt kanske, när ni har hört?
Ja, man kanske får tänka lite först.
Jag börjar på plats nummer 3, börjar med flashbacks. Och då tänker jag särskilt på filmen The Grey, när vi hade sådana här flashbacks, när det är, när man ser ofta sin döda bortkomna fru.
Sa du bortkomna?
Bortkomna. Hon är lite bakom flötet.
Men
jag ser bara ett klipp på liksom hur Liam Neeson är så då, och tänker så djupt bekymrad ut. Så kommer ett klipp på någon brud som bara...
Jag vet inte, vad var det? En freudiansk felsägning kanske då?
Just det.
The Grey, och sen har vi även Sherlock. Här har vi ändå 2 stycken olika flashbacks vi pratar om. The Grey, som jag sa, när hans fru som har gått bort. Och Sherlock, jag har ju börjat titta på den här tv-serien som är så sjukt överskattad. Men det är att man ska hålla på och såhär, förklara för tittarna såhär, har du sett Sherlock, Niklas? TV-serien?
Yes,
då kanske du vet vad jag menar när han ska förklara för Watson och tittarna, typ såhär, du hängde inte med riktigt vad som hände för 5 minuter sedan, och så blir det såhär sådana jobbiga flashbacks, att man fick se scenen som hände för några minuter sedan, men där har man missat någonting, och så går man kameran in i redigeringen förstås på någon liten sån där viktig punkt som är helt omöjlig att veta. Jag tycker förstås ledtrådarna i Sherlock är så jävla dumma, alltså. Han är inte smart, han är bara jobbig. Ja, om jag hade varit Watson så hade jag skjutit huvudet av honom på direkten. Jag tycker bara flashbacks. Jag tycker det är sämsta som finns faktiskt, nästan, att ha med i en film. Nu, jag kommer inte på någon bra film förutom Sherlock och The Grey just, men jag var bara så förbannad när jag såg The Grey, att fy fan alltså. De försöker spela på någonting.
Som du inte riktigt nappar på.
Nej, jag vet inte. Jag gillar inte flashbacks. Det finns en bra tråd.
Det går ju att göra snyggt. Det går ju att göra flashbacks snyggt. Memento.
Jo, precis. Men Memento var ju från 90-tal, 90-tal, tror jag. Fan, det kanske kom lite 2000-någonting. Men Memento gör det väldigt snyggt. Men jag tror det var det sista vi fick se från flashbacks eran. Jag vill inte se någon mer flashbacks. Jag tycker det är dåligt.
Finns det inga filmer? Ni hjälp mig komma på en film som har gjort snygga flashbacks på 2000-talet.
Men jag kommer inte på några.
Nej, du heller. Skit också.
Det är skit. Det är bort med flashbacks. Jag hatar det.
Om ni kommer på någon film som har gjort snygga flashbacks, så skita oss på det.
Men liksom, det säger liksom på titeln 2000-talets värsta trendklischéer, och det är liksom det de försöker göra med sig, att The Grey, liksom försöker spela på hans känslor, eller, och tittarna ska försöka få mer känsla att han ligger där med frun typ sen på hans flashbacks, typ så, oh, shit, jag minns henne fortfarande, typ så. Ät mig. På plats nummer 2, absolut hits soundtracks. jag älskar soundtracks. Och jag gillade när Lost in Translation kom, och jag gillade Wes Anderson Royal Tenenbaums soundtracket. Men jag tycker att det är någon dum jävla trend som har kommit efteråt, att man bara slänger in massor med artister i filmen. Eller grupper som... Värst av allt är ju Cameron Crowes jävla skitfilm, speciellt Elizabethtown. Tänk på slutscenen då när Orlando Bloom får någon så här, en CD-skiva som man ska lyssna på när han åker hem, och det är typ så här, fyra låtar, och då har, de, så här, har Cameron Crowe tagit med sina fyra bästa låt. Nej, för fan, jag hatar det så jävla mycket. Och jag hatar den där peppen som kommer efteråt, att man ska börja lyssna på de där låtarna. Ja, men den är så bra för Sig Rose med den här.
Ja, nej, jag tycker också det är jävligt löjligt när man ska ha liksom, alltså ett, inte ett original soundtrack utan en Spotify playlist liksom.
Ja.
Det går ju självklart att göra snyggt, men det är väldigt få som tar sig tid att göra det snyggt.
Ja, alltså jag satt och tänkte på det när jag såg We Bought a Zoo, när det är just Sigur Rós eller om det är Jonsi eller vad det är, och det är liksom när den musiken är så bra, så när den väl läggs in, så sitter man ju där med gåshud, även fast man tycker att fan, det här är så billigt. Det är liksom, vilken scen som helst skulle bli bra med den här Sigur Rós-musiken. Så det känns som att det är väldigt så här, billigt knep för att maskera att man inte har något att komma med. Att ta alla
just
de här
like
populära
låtarna.
Ja, men det är... Det finns ju undantag som med allt annat också.
Men. Ja, men jag tyckte Coppola gjorde väldigt bra faktiskt i Lost in Translation. Det passade in soundtracket där.
Ja, det känns ju naturligt. Det känns inte forcerat som det kan göra i We Bought a Zoo till exempel.
Nej, precis. Jag tyckte, det är oftast collegefilmer också som har många sådana där jävla konstiga soundtrack. Vi fortsätter med listan. Mm. Om ni som lyssnar, om ni kommer på något jävla skit soundtrack, så kan ni gärna mejla in.
Jag tänker på... Det är ju skitfilm också. Det är ju en av de värsta filmerna jag har sett. The Sorcerer's Apprentice. När de har sån där, liksom så här One Republic-låta. Liksom. För det första spelar den två gånger. En gång på vanligt och en gång med så här fucking Tesla-coils. Det är lite weird.
Åh, fan, är det inte A Knight's Tale när de har massor med Queen och sånt?
Ja, just det. Den har ju We Will Rock You. Det är så jävla weird.
Fan. Jag hatar det. Och sen när man tittar på CD-skivan så är det bara massor med typ 17 artister eller någonting. Så, ja. På plats nummer ett. Det här är, jag spyr så fort det här kommer upp. Det är en tjej. Ni kanske vet vem det är. Nu kanske jag rapar hennes efternamn här. Men det är Lisa Gerrard. G-E-R-R-A-R-D. Som, känner ni igen namnet?
Nej.
Hon jobbar med Hans Zimmer har hon gjort några gånger. Och hon är väl känd för soundtracket till Gladiator. Och det är hon som är den här rösten i bakgrunden, den här lite afrikanska, arabiska kanske, när det är... Främmande språk de sjunger med så här, det blir lite vemod i rösten och ting sånt där. Och det, jag hatar när det kommer, när Lisa Gerrard kommer med någon slags enja röst och afrikanska trummor. Jag tycker särskilt på Black Hawk Down. Jag tror det är världens sämsta film jag sett i mitt liv. Där har de ju sånt där soundtrack. Jag vet, när, precis som du förklarar med Cameron Crowe, Niklas, när det är Sigur Rós, när man får gåshud, fast man liksom, egentligen ska man inte få det, för en jävla skitfilm man tittar på. Och det, jag hatar alla som har apat efter det där. Nu säger jag inte att Gladiator soundtracket är dåligt, det säger jag inte, men jag hatar allting som har kommit efter det. Den här Lisa Gerrard-grejen. Vad säger ni om listan?
Jag tycker det var en jävligt bra lista. Just det där med soundtrack har jag lite problem med. Nu hör jag ju bara den där fucking One Republic-låten från Sorcerer's Apprentice.
Jag hör bara Lisa Gerrard i mitt huvud hela tiden. South Park är ju väldigt duktiga på att driva med det här soundtracket. Det här soundet de brukar ha i vissa typ sådana scener. Emotionella scener.
Jag skulle nog vilja lägga till en grej, och det är väl den här found footage-grejen. Som jag i och för sig vet att du gillar, men så det var väl därför du inte tog med den.
Ja, jag gillar också found footage.
Ja. Börjar inte det bli jävligt kissigt och krystat?
Nej.
Nej.
Jag vet inte, Chronicles ska ju tydligen vara jättebra, har du sagt ju.
Ja, den är helt okej. Okay.
Bra, då kan man fortsätta.
Ja, då får vi göra det. Ta det till nya nivåer.
Ja, då tackar vi för oss den här veckan. Vi ses nästa vecka, då kommer vi se Enter the Void och Oslo 31 Pissel, vad fan det heter. Ha det bra, hej.
Tack för att du lyssnar.
Tack.